från Kyrkliga Förbundets närradio hälsar nu er alla välkomna till årets sista veckoandakt. Söndagen inför jul firar vi ju nu till helgen. Och vi ska få höra en betraktelse kring denna helgs tema. Och det är Pekka Heikkinen som kommer att leda vår andakt. Och det är kanske en av er lyssnare som hajar till och tänker, hur kan det gå för Pekka? Han har väl inte haft under hösten möjlighet att göra ett program? Jo, så trodde jag också, men jag för säkerhets skull tog jag kontakt med honom som brukar spela in Pekkas andakter. Och då berättade han att de redan i september hade spelat in det här programmet innan den olyckshändelse som har drabbat Pekka under hösten. Och Kristoffer, han berättade också nu de glädjande nyheterna att Pekka är på bättringsvägen och har tillförsikt att han återigen under våren ska kunna göra andakt till radion. Så under senare delen av våren så har förhoppningsvis han också återigen möjlighet att göra andakt hit till radion. Och vi är tacksamma för detta glädjebesked att det har gått bra för Pekka och hans operationer nu under hösten. Och vi ska nu då alldeles strax få höra hans andakt. Men andakten, den ska ramas in av psalmen 42. Västmalms kör sjunger här för oss. De två första verserna på denna psalm, så Jesus är ett tröstrikt namn. Som inledning på dagens veckoandakt.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Ditt ord, o Jesu, bliva må den stjärna i vars sken vi gå. Låt din helga lära ledsaga oss i all vår tid. Ljus och kraft beskära åt oss i livets sorg och strid och i döden bära till vårt hjärta frid. Amen. Den kommande söndagen heter söndagen efter jul. Och texterna inför den söndagen handlar verkligen om något som hände omedelbart efter julens stora tilldragelse. Alltså Jesus barnets födelse. Då kom Gud i en dröm till Jesu fosterfar Josef och befallde honom att ta Jesus barnet och hans moder Maria med sig och fly till Egypten. Vad var det som kunde föranleda en så lång resa och helt brådstörtat? Ja, det kommer den kommande söndagens texter att ge oss svaret på. De vise männen hade kommit till Jerusalem långt bort ifrån östens länder. De hade utav judiska invandrare hört talas om en stor konung som skulle födas i Judaland och att det i samband med denne konungs födelse skulle tändas en ovanlig stjärna på himmelen. Den stjärnan kunde man följa och på det sättet finna den store kungen. De vise männen trodde på denna gammaltestamentets profetia och de gjorde sig klara för att resa iväg. Och när de såg stjärnan så följde de efter den. De tog också med sig dyrbara presenter till den nyfödde judakungen. När de vise männen kom till judarnas land styrde de sina steg till judafolkets huvudstad, alltså Jerusalem. För de tänkte att är det en kung som är född så måste väl den kungen vara i huvudstaden. Och därför följde de inte längre stjärnan lika noga som tidigare. Utan de vek av ifrån vägen och gick in i Jerusalems stad och frågade vad den nyfödde judakungen var. De hade väl räknat med att det skulle bli stor glädje i Jerusalem när de frågade efter en nyfödd judakung. Men till deras stora förvåning blev det istället en stor förskräckelse. Och den som blev allra räddast, det var kungen i Jerusalem. Han hette Herodes och brukade kallas för Herodes den store eftersom han hade byggt så många fina tempel och andra byggnader. Men varför blev kungen räddast av alla? Jo, han var rädd för att den nye, nyfödde kungen skulle ta över makten i Judaland och köra iväg Herodes den store. Djävulen ingav honom att ta reda på var den nyfödde kungen fanns och så döda honom. Han kallade till sig de judiska skriftlärde och frågade dem var den nyfödde kungen skulle födas. Ja, det visste de besked på, för det stod i Gamla testamentet att han skulle födas i Betlehem. Kungen kallade då till sig de vise männen och bad dem att resa till Betlehem och leta efter barnet och sen komma tillbaka till honom och berätta var barnet fanns, så att Herodes även han skulle kunna fara iväg och tillbe den nyfödde kungen. Men Herodes tänkte visst inte tillbe Jesusbarnet, utan han tänkte istället att döda honom. Herodes var alltså duktig, inte bara att bygga. Han var också väldigt duktig på att döda. Att Herodes var duktig till att döda, det förstår vi av det som han gjorde med sin egen familj. Han avrättade nämligen sin egen hustru Marianne och sin egen son Antipater. Det var väl hemskt att de vise männen på grund av sin olydnad för Bibeln fick med en så grym kung som Herodes att göra. Men de vise männen misstänkte inget, utan de lovade Herodes att de skulle komma tillbaka när de visste var barnet var. Och så for de iväg. Och nu lämnade de inte stjärnan, utan följde den noga tills de kom till det huset, eller över det huset, där barnet var. De gick in i huset och hyllade honom och överlämnade mycket dyrbara presenter, nämligen guld, rökelse och myrra. Hur blev det sedan? Jo, de vise männen tänkte göra vad de hade lovat, att återvända till kung Herodes och berätta för honom var barnet fanns. Men Gud han sa till dem att de inte skulle återvända till kung Herodes utan de skulle ta en annan väg tillbaka till sitt land långt där borta i öster. Vilket de också gjorde. När kung Herodes förstod att han hade blivit lurad av de vise männen så blev han fruktansvärt arg. Och han befallde sina soldater att fara till Betlehem och döda den nyfödde kungen. Ja, de skulle inte bara döda honom utan de skulle döda alla pojkar i Betlehem och dess omgivning som var upp till 2 år gamla för att Jesus säkert inte skulle kunna komma undan att bli dödad. Men Gud som visste vad Herodes tänkte göra, han ingav Josef att ta med sig Maria och Jesusbarnet och fly till Egypten och stanna där tills den grymme kung Herodes hade dött. Och det gjorde Josef. Och först när kung Herodes var död så återvände de till judarnas land. Kanske hade de tänkt att bosätta sig i Betlehem där Jesusbarnet hade blivit fött. Men när de fick veta att Herodes son, som hette Arkelaus, hade blivit kung där efter sin far, så vågade de inte resa och bosätta sig i Betlehem, utan de bosatte sig långt, långt uppe i Galileen, i den lilla staden Nazaret. Och de kände väl till den staden, för det hade de bott en tid. Dessutom tillägger evangelisten Matteus, för att det som var sagt inom profeten skulle uppfyllas, att Jesus skulle kallas Nazaré. Det skulle alltså i Gamla testamentet finnas ett ställe eller flera som förutsade att Jesus skulle kallas Nazaré. Men det märkliga är att hur de kristna teologerna än har försökt att hitta det stället i Gamla testamentet som profeterade att Jesus skulle kallas Nazaré, så har de aldrig lyckats med det. Detta är det enda ställe i Bibeln där man inte har lyckats hitta den samstämmigheten som brukar vara mellan Gamla och Testamentet, som annars är så vanlig då. Men man kan undra varför Gud lämnat oss i okunnighet just på detta ställe i sitt ord. Kanske kommer svaret senare i historien. Kanske först i den yttersta tiden då Gud ska döma alla människor. Vi går nu vidare i dagens texter och finner där följande ord. Ett skri hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Det är Rakel som gråter över sina barn. Hon vägrar låta sig tröstas, för hennes barn finns inte mer. Och det märkliga är att dessa ord inte står bara en gång i Bibeln, utan 2 gånger. Först som en profetia hos profeten Jeremia i hans boks 31 kapitel och sedan i Matteus evangeliums 2 kapitel. Vem var denne Rakel? Jo, hon var hustru till patriarken Jakob. Denne patriark hade många hustrur och den första var just Rakel. Han älskade henne väldigt mycket. Men det var en sak som gjorde honom besviken. Hon födde inga barn. Och med hustrurna i Gamla testamentet var det så att man väntade sig att de skulle föda barn, och helst många barn. Men tiden gick och Rakel fick inga barn. Då gjorde hon något som barnlösa hustrur kunde göra i Gamla testamentet. Hon gav sin tjänstekvinna, som var hennes slav. Hon gav honom åt Jakob till hustru, och snart nog fick denna tjänstekvinna det ena barnet efter det andra. Men observera att dessa barn räknades inte som hennes barn, utan som Rakels barn. Sådana regler hade man i Gamla testamentets tid. När därför den grymme kungen Herodes lät döda så många barn i Betlehem med omkrets, så var det inte Rakels tjänstekvinnas skri som hördes, utan det heter att det var Rakels skri som hördes. Det dyker upp många frågor i våra hjärtan när vi läser vår bibel. Till exempel den frågan: varför tillät Gud att så många till synes oskyldiga barn dödades i Betlehem med omnejd? Ett svar blir att djupast sett var dessa barn inte så oskyldiga som vi lätt föreställer oss. Ty det var som alla andra nyfödda människobarn, syndiga i sin natur. Precis som alla barn har varit ända sedan Adams och Evas avfall från Gud. Detta ska vi inte tappa bort när vi funderar över de bibliska berättelserna. Men visst tycker vi att det är skillnad mellan Adams och Evas skuld och de nyfödda barnens skuld. Adam och Eva hade inte behövt få någon skuld överhuvudtaget, om de nämligen hade tagit vara på den kraft som Gud hade gett dem till att göra motstånd i frestelsen och segra över den. Men de nyfödda barnen, de hade inte fått den gåvan. Deras onda natur tvingar den nämligen till att synda. Här tycker vi att det sker en orättvisa mot de nyfödda barnen. Kanske vi kan få lite hjälp att förstå det här stycket om jag citerar ifrån en gammal lärobok för konfirmander. Det frågas det: hur ska vi tänka om de olyckor som träffar människorna här i tiden? Och svaret lyder: vi ska inte tänka att det beror på en slump, utan det är för syndens skull sända av Gud. Det oomvända till straff, varning och väckelse. Det omvända till fostran och prövning. Här lär vi att genom Guds vishet och nådiga styrelse kan även det svåraste på jorden bli till evig välsignelse, om människorna tar olyckorna som drabbar dem på det rätta sättet. Och det rätta sättet är alltid att flitigt bruka Guds ord och den heliga nattvarden under bön om nåd till en sann omvändelse och helgelse, och till sist nåd att nå den, att få en salig död och en evig salighet. Låt oss nu gå tillbaka till Gamla testamentets ord om Abrahams släkt. Abrahams son Isak fick många barn, dels genom sina bihuster, men till sist även genom sin älsklingssyster Rakel. Rakel födde nämligen till sist två söner som Isak älskade särskilt mycket, nämligen Josef och Benjamin. Om Josef vore mycket att berätta. Han såldes ju av sina bröder till slav och blev förd till Egypten, där han först fick lida en del, men sedan blev desto mera upphöjd. Kungen i landet som kallades farao upphöjde Josef till den andra i makt i hela landet. Det var bara kungens hustru som Josef inte fick röra. Men genom hennes otuktssynder och lögner förödmjukade farao Josef så att han hamnade i fängelse. Gud styrde dock så att Josef blev fri, ja, han blev en furste som under många svåra hungersår kom att rädda massor av människor från svältdöden. Bland andra sina egna bröder med deras familjer och sin gamle far som ännu levde. Av detta kan vi lära oss att Gud styr mycket i världen efter sin gudomliga vishet, makt och kärlek. Man ska därför aldrig ge upp hoppet om att få hjälp av Gud i all nöd som kan komma på jorden. Tiden flyr och vi har passerat både första och andra världskriget. Vi lever nu på 2000-talets första århundrade. Hur länge ska människor leva på jorden? När kommer slutet på den här tillvaron? Och hur blir slutet? Det kan vi läsa om i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Men jag går nu över till att berätta om det jag själv så innerligt väntar på, nämligen det utlovade fridsriket. Vi läser i profeten Jesajas boks 11:e kapitel. Då ska vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar och kalvar och unga lejon och gödboskap sämjas till hopa och en liten gosse skall valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm, liksom oxar. Ett spädbarn ska leka vid en huggorms hål och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter basiliskens öga. Ingenstans på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom havsdjupet är fyllt av vatten. Kära åhörare, hur lyckliga ska vi inte bli om vi får vara med i Jesu fridsrike? Men vill vi verkligen bli så lyckliga, så må vi först av allt hjärta söka att komma in i Kristi nåderike på jorden. Det är nämligen den rätta ordningen Ska man komma till fridsriket måste man först komma in i Kristi nåderike på jorden. Och var finner man den? Jo, överallt där Guds ord predikas rent och klart. Och där dopet och nattvarden firas efter Jesu instiftelse. Ännu gå till kyrkan. Då ska du troget göra det söndag efter söndag. Du ska inte tröttna på att gå till kyrkan. Och har du ingen församling i din närhet där Guds ord och sakrament ombesörjs rätt, då ska du söka dig till en annan församling där detta sköts enligt Jesu vilja. Om det kostar pengar att komma dit, så ska du inte vara snål utan betala. Är det för långt att komma till rätta Kristi församlingar, så läs istället goda predikosamlingar och bed goda präster komma hem till dig med nattvarden. Det kan se omöjligt ut att få detta att fungera, men du ska inte glömma att Gud är både allvetande och allsmäktig. Han kan ge råd, så som det heter i den kära salmen. Se, Jesus är ett tröstrikt namn och i all nöd vår säkra hamn. Igenom Jesus får vi nu nåd och finna på det bästa råd. I nästa vers heter det så ljuvligt: Guds ende son och Jesu huld, förlåt oss all vår synd och skuld. Vår nöd du ser och hjälpa kan, du som är både Gud och man. Ja, visst är Jesus en man, för han föddes som en naturlig mansperson av jungfrun Maria. Men samtidigt är han också sann Gud, vilket han har varit i evighet. Ack, hur trygga borde vi inte känna oss när vi rätt tänker på vilken stor och underbar frälsare som Herren Gud har skänkt oss. Amen. Amen.
Ja, här var tredje versen på psalmen 42, Se Jesus är ett tröstrikt namn, som avslutade vår veckoandakt med Pekka Heikkinen, som här i veckans andakt talade till oss inför söndagen efter jul. Ja, vi sänder ju den här andakten på lite olika tider på olika håll i landet. I Växjö så sänds ju denna andakt på juldagen, så det blir ju lite märkligt att då ha en betraktelse för söndagen efter jul. Men därav att det är på flera ställen så blir det så ibland.